Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Samma år så blev jag också uppringd av Björn Ulvaeus, eller om det förmodligen var Benny Andersson som frågade om jag kunde komma till deras kontor, Polars kontor. De hade blivit anställda av Stickan Andersson som producenter, skulle hitta unga svenska talanger. Jag åkte dit till Jungfrugatan 18, de låg då. Och där sitter då, eller står rättare sagt, en ung kille, 15 år var han. Fräknig och lite blyg sådär. Men han står vid vänsterhänt gitarr och spelar låt efter låt efter låt. Och så frågar han mig, vad tycker Janne? Ja, det här är ju kanonbra. Ja, vad bra, då får du vara med och spela in. Kenneth satt med också, brorsan som skrev texterna.
Det var Ted Gärdestad alltså.
Ted Gärdestad var detta.
Vi kör igång då.
Ja.
Hej och välkommen till Kändispodden igen, säger vi till Janne Schaffer.
Ja, trevligt. Ja, det är kul att komma tillbaka.
Det blev ju ett litet missöde.
Jaha.
Var fortfarande inte klart vad det var. Men det har inte hänt på 50 avsnitt. Men här gör vi då alltså en recap. Vi får köra om det.
Ja, vad trevligt.
Ja, och det var ju schysst att du kunde ställa upp med så här kort varsel.
Ja.
Minns du? Ja, det är klart att jag, för det var ju torsdags. Ja. Men när innan vi gick in i studion så hade Manne och Nisse från Pappapodden varit där inne med sin gäst David Sundin, och då ville de fotografera sig med dig.
Ja.
Och när vi var klara och du hade gått, så kom en kollega till mig in och sa så här att de här killarna hade blivit riktigt starstruck.
Oj.
Och David Sundin hade liksom sagt att shit, så det var fucking Janne Schaffer.
Ja.
Men är det en vanlig reaktion?
Det händer väl sådär att folk som inte känner mig, när de lär känna mig, så förstår de att det är inget speciellt med mig liksom, annat än att jag då spelar gitarr och har spelat väldigt länge. Det är väl liksom det som är grejen. Och spelat med väldigt många också och fått haft hälsan. Så att det är väl, jag har svårt det här med stjärnstatus, och det är väl åt mitt håll också. Om man till exempel Björn och Benny eller Labba-gänget där, jag ser oss som kollegor. Jag skickade ett sms till Agneta Fältskog häromdagen och grattis, säger jag. Ja, och tack, ja, det var kul, hej. Hon bor ju inte långt härifrån heller, men de har ju valt en annan attityd kanske till media och sånt där. Jag har en ganska öppen attityd. Mm. Men jag syns ju kanske inte utevimligt så där jättemycket. För jag jobbar så mycket fortfarande. Mm. Jag tycker det är så fruktansvärt roligt ut och spela och turnera. Så att jag har så mycket jobb så att jag hinner inte hänga ute på krogar och på kändisställen.
Men det var så kul att se de här vuxna kararna. Mm. Man ska säga, de är i och för sig som små pojkar. Men att de verkligen blev... Så.
Ja, det är roligt. Men ibland så möter jag ju då Jag skulle spela på en studentfest förra året. Föräldrarna sa till den unga studentskan, sa, hon älskar din musik, det kommer så kanonbra. Mm. Kan inte du komma dit? Så här, ja visst, ja, det kan jag göra. Ja. Ja, det ska vara en överraskning, vet du. Det blir fantastiskt. Ja. Och jag åkte dit, gjorde soundcheck här ute i Hässelby och sen så sa, nu åker du hem och så ringer vi till dig när du kan komma, när alla gästerna har kommit. Ja, visst. Ja. Ja, jag åkte hem och så satt och väntade. Ja, nu kan du komma. Ja, visst. Så åkte jag till den här villan och det var fullt med folk och bilar utanför. Så säger mamman då, ja, jag går bakom mig så går vi igenom allihopa. Så här, ja, visst. Jag gick bakom henne så här, så gick jag fram till mikrofonen. Så säger hon, där står studentskan med barfota, med studentmössa, ett glas champagne i handen. Mm. Så säger hon, ja, Isabel, det är stor ära för oss att fira din student. Och därför har vi förärat dig det här. Vi har tagit hit den här artisten som ska då hylla dig på din student. Mm. Titta på mig och sen, jag vet inte vem han är. Så man får vara ödmjuk för det här. Men då gjorde jag den här rörelsen. Du född 97, alltså. Så gjorde den här rörelsen med handen så där. Mm. Alltså. Jaha, Piraya Maj. Ja, men nu vet jag, nu vet jag. Så det är olika referenser. Så man får inte ta allting för givet.
Det är också problemet när man är utklädd i sin roll. Jag tänker om, ja, om det nu är Electric Banana Band som hon refererar till. Hur har veckan varit annars då? För att du har ju haft två stora grejer som jag vet.
Ja.
Dels igår så var det årsdagen av terrorattacken i Stockholm. Ja. Då spelade du på en välgörenhetskonsert för Ebba.
Ja, Ebbas änglar kallades det för.
Och sen så var det väl i onsdag som
Kenneth
Gärdestads begravning.
Ja.
Där du också spelade.
Ja, gjorde jag.
Men jag tänker, senaste tiden så har jag inte varit fixerad vid döden, men jag har tänkt mycket på det. Och du, det var ju en nära vän till dig. Och så spelade du. Hur känns, liksom, hur klarar man det?
Ja, det är nästan lättare att göra någonting. Jag har ju spelat på flera sådana här. Jag har spelat på väldigt många begravningar faktiskt. Mm. Spela på min mammas begravning till exempel och så där. Det är alltid väldigt känslosamt. Men jag spelade på Cornelis begravning som sändes direkt i tv. Mm. Och då fick jag faktiskt, då spelade jag med Björn Gisson Lind. Och direkt när jag kom hem från den begravningen så blev jag uppringd av Bo Zetterlind. Mm. Som frågar, vad var det för musik ni spelade där? Och sa jag, ja, det var faktiskt Björn Gisson Linds här från TV-heten. Oj, det var det vackraste jag hört. Mm. Och så fick jag en skiva då. Så vart jag lite kompis med Bo Zetterlind. Det var lite oväntat då. 10 år senare så spelade jag på Ted Gärdestads begravning. Mm. Då var Agneta Fältskog där också. Och, men det sändes inte i tv, men det var ju också väldigt speciellt. Mm. Och det var då jag tolkade Jag vill ha en egen måne i ett instrumentalversion som jag blivit ganska uppmärksammat. Och 2013 fick jag då spela på Björn Gisson Linds begravning också. Mm. Och det var också väldigt, väldigt speciellt. Och det är en kär vän som jag saknar. Vi jobbar ihop i 43 år tror jag. Mm. Det är nästan livslång.
Ja, det är ett liv.
Nära, ja. Och anledningen till att jag spelade på Ebbas konsert var ju det att jag spelade på en begravning för 2 år sedan ungefär. Och det råkade vara Ebbas mammas granne som jag kände. Och då var alltså Ebba där och lyssnar när vi spelar Oskar Nilsson som hade huvudrollen i Kristina från Duvemåla senaste uppsättningen. Och då gör vi också Gärdestad. Himlen är oskyldigt blå. Och då har Ebbas mamma berättat att Ebba tyckte det var bland det vackraste hon någonsin har hört. Mm. Och då känner man så här, jag visste ju inte att hon var där, men det fick jag ju reda på sen. Då känner man sig väldigt ödmjuk inför det här. Och då känner man också vilken oerhörd styrka Bröderna Gärdestads musik har. Mm. Att det förmedlar, hon var ju inte född långt, det här spelades in långt innan hon var född och ändå så berör det så starkt. Mm. Och det är man ju väldigt tacksam för att man har fått vara med om sådana upplevelser. Det betyder någonting för mig att känna en väldigt stark närvaro och beröring av sådana händelser faktiskt. Mm. Det gör jag.
Ja. Den här konserten som var igår då, den finns ju, ligger den på TV4 Play då?
Ja, det gör den. Ja. Det gör den.
Vad gjorde du där? Alltså vad spelade
då,
du
det, då, Ebbas mamma ville ju då att vi skulle spela den igen, och det var Oskar då, Oskar som var med då på den begravningen. Så Oskar och jag spelade. Vi började med Himlen oskyldig blå av Bröderna Järrestad, och där stod ju folk längst fram och gråter liksom. Och det var ganska ung publik. Det var inte alls så, jag trodde att det skulle vara medelålders, lite äldre. Men det var det inte, det var en ung publik. Och sen så spelade jag med på en låt med Anders Ekborg som jag inte hade repeterat det. Så ändå så funkar det, alltså allting. Jag spelade någon solo mitt i den låten så där. Och sen så gjorde jag Brus höger lilla å. Och så var jag med på några låtar till som jag inte riktigt kommer ihåg nu. Men sen avslutade Oskar och jag med ytterligare en Gärdestad-låt för kärlekens skull. Och det blev ju väldigt magiskt. Så att det kändes otroligt fint. Och det här kommer ju upprepas nästa år, den 7 april. Det kommer vi alltid ha med oss. Gårdagen kändes som en helgdag. Det blev ingen vanlig lördag, utan det här blev en helgdag. Och det känns som att det här kanske kan bli också en manifestation. För man såg ju också hur många som engagerade sig i det här och hur mycket blommor man la på Drottninggatan där det värsta händer. Och jag tycker det är någonting, sådana här händelser, den här typen av terrordåd. Det har ju hänt inte bara i Stockholm, det har hänt i Oslo, det har hänt i Frankrike, i Belgien och USA, där folk går och skjuter ner varandra bara helt utan någon anledning. Alltså det här kan vi kan inte ha sånt här samhälle.
Nej, det var ju ett attentat igår också.
Ja, tydligen nere i Tyskland också. Sådär, det, alltså, någonstans måste man ju försöka få. Det var någon som sa, men vad kan vi göra? Vad gör åt det? Jag sa, vi får se till att människor blir rätt programmerade, att man inte blir felprogrammerad. För det är ju någonting i huvudet som har gått tänt snett. Va? Det är väl så det är. Liksom.
Nu får du lite sparris här.
Ja, vad trevligt. Då vill jag en kort paus.
Ja, det är bara att köra fram.
Oj, det är sån där fin sås också.
Vilken fest det blev.
Ja. Tack så mycket. Ja, tack.
Det är bara att hugga i.
Ja, det här är ju min. Om du ska ställa frågan vad gillar jag för mat, så är det färsk sparris. Det står väldigt högt i kurs hos mig. Och löjrom från Kalix. Rätt gjort också, med rätt tuggmotstånd. Jag är rätt intresserad av mat.
Men är du en ätare eller en lagare?
Jag är nog med ätare, kan man säga. Konsumerar, men jag var med i ett tv-program där jag lagade mat. Och med Görel Krona, Hans Brontén och sen, nu har jag tappat namnet på en som var med, Alcazar också. Och det var vansinnigt roligt. Och sen visste jag inte heller att vi skulle sätta poäng på varandra. Så jag satte samma poäng på alla de andra. För jag känner, jag vill inte, vi är ju amatörer. Men det är ingen proffskock, men då vann jag ändå den. Så
det här programmet som man skulle åka hem till varandra?
Ja, just precis. Ja.
Typ klockan 8 hos Stjärnorna eller någonting?
Exakt, ja precis. Men det var kul och det var roligt. Och jag blev riktigt kompis med Görel Krona bland annat där. Så att jag hjälpte. Då hade hon en pjäs ihop med Johannes Brost, en Strindberg-pjäs. Och då skrev jag musiken till den pjäsen faktiskt, hjälpte de med det.
Ja, bara sådär.
Ja, så man hamnar i många, det är mycket tillfälligheter också. Så att man, jag gillar ju det, jag är lite fatalist faktiskt.
Ja. Som vi sa senast, de yngre lyssnarna känner dig från Electric Banana Band, Zebran. Men du är också en världsberömd gitarrist.
Ja.
Nu ser du lite blyg ut. Nej, men du har spelat med giganter. Man skulle kunna sitta i flera minuter och rabbla upp vilka du har spelat med. Och det kommer vi säkert komma in lite på. Men också som vi sa sist, så är du kanske inte känd för, men jag sa så då, att du var mest känd för att du är släkt med Ankarström som mördade Gustav den tredje. Eller
ja, det är ju en väldigt udda grej. Men det är så långt ifrån egentligen som man kan tänka sig. Ankarströms dotter gifte in sig med en som heter Johan Wilhelm Foreus, som startade den frivilliga brandkåren i Ystad. Och i och med att min mamma heter Berit Foreus, och i och med släkten Foreus, och just att han, Johan Wille Foreus, han lär alltså, i och med att han startade den frivilliga brandkåren i Ystad, så har han alltså räddat Ystad kärna från att brinna. Så att min mamma växte upp hos sin farfar, som då slutade nere i Ystad, och han fick bo gratis livet ut på Hotell Continental som tack för att han var släkt med Johan Wilhelm Foreus. Så att det, man kan säga att det inte är riktigt rakt led, nedstigande led, men däremot finns det också det finns en linje. Jag har någon av mina anfäder har roat sig med och släktforska, och det finns alltså en, om man går lite kors och tvärs höll och väg, så kommer man till Gustav Vasa också.
Ja, så att det känns som att alla gör det.
Då undrar man vad de pysslar med förr i tiden. Vidlyftigt levande, ja, kanske. Jag vet inte. Ja.
Och så tänker jag så här, musikintresset, för jag vet att dina föräldrar träffades på, vad heter det då?
Nu heter det heter Akis då, nu heter Musikhögskolan då. Min mamma pluggade piano och blev musiklärare, pianolärarinna. Men hon gjorde några solokonserter med Hans Leigroff bland annat, har jag kommit på efteråt. Min pappa spelade fiol. Han kunde inte livnära sig på det, men han spelade på fritiden med Stockholms kammarorkester, Massärska sällskapet. Pappa jobbade på Vin- och spritcentralen, och sen sedermera på länsstyrelsen, och satt och gav utskänkningstillstånd till Stockholms krogar, och drog in dem också när han visste att de inte var riktigt rena bakom öronen. Man använde pengar som inte, man använde pengar som inte var riktigt okej.
Då hade han makt.
Ja, det hade han faktiskt, och det var han var den första som upptäckte det här att rensa krogarna från från illegala verksamheten, så att alla, för det finns ju väldigt många krögare som idag är väldigt seriösa och satsar ju på mat, och jag är ju kompis med många av dem också. Henrik Nordström som är gift med Björn Isolins dotter Lotta till exempel, som har fantastisk kock, och de gör ju Lux Bar och Eat, och det är otroligt fina restauranger.
Ja. Men ärvde du någon, det var inte mamma och pappa som intresserade dig för musik?
Nej, alltså jag, pappa släppade med mig på runt konserter, och vi gick på abonnemangskonserter på Konserthuset, lyssnade på Brahms, Requiem och Mahler och sånt där som jag idag uppskattar då, fantastiskt va. Men alltså jag begrep ingenting, kan jag säga det. Det var de ville gärna leda in mig på den klassiska musiken, men det gick inte. Men så hörde jag Elvis då, Heartbreak Hotel, och då var jag såld. Och då tyckte min mamma, det här ska vi inte lyssna på, så du Jan, det ska vi. Hon kallade mig för Jan. Och så här ska vi lyssna på något annat. Och så lyssnade vi på någon operett. Operett har jag aldrig begripit mig på. Jag vet inte om det finns kvar överhuvudtaget. Franz Lehár.
Jag har ingen aning faktiskt.
Jag tror jag har ersatts av musikal. Ja. Vilket jag tycker finns en del som är fantastiska musikaler. Jag har till och med varit med och skapat en musikal ihop med Lasse Åberg som heter Banankontakt på Malmöoperan. Som vi försöker få upp fortfarande runt i Sverige. Vi får se om det går. Ja.
Men orkar ni det, håller jag på att säga. Jag menar inte att ni är gamla gubbar. Men,
nej.
Men jag tänker, är du jämngammal med Lasse Åberg?
Han är lite äldre, han är 5 år äldre än jag.
Ja.
Men
han, ni vill fortfarande köra musikalen?
Ja, det vill vi. Men det är inte annat än så att musiken är färdigskriven.
Ja,
vi ska inte vara med. Låta en ny generation. För det finns ju så många nu som sjunger och spelar bra. Så att det vore ju kul om det.
Okej, jag trodde det var Electric Banana Band som var med i musikalen.
Det är musiken som hade. Men, och vi gör väl några. Vi gjorde... Påskafton gjorde vi faktiskt utomhus i Sälen inför 3000 pers. Mm. Och vi ska göra Oskarshamn, ett gig som inte är offentligt än. Och sen ska vi göra i Bohus Malmö. Där gör jag, först dagen innan gör jag min egen music story. Där jag berättar om hela mitt musikaliska liv och jag har spelat. Och gör egna låtar naturligtvis. Och sen är det nästan samma band som spelar Electric Banana Band på ett stenbrott på Bohus Malmö. Det ska ju vara så otroligt.
Ja, men ni drar rätt mycket folk va?
Ja, alltså vi har blivit en sån, Men kultstatus är någon som har sagt, vilket jag vet inte riktigt vad det innebär, men man har överlevt och hållit på länge, vad jag har förstått att det är så redan.
Gjorde inte ni någon form av comeback eller vad ska man säga? Ni breakade på nytt på Hultsfred, var det inte så?
Jo, det gjorde vi. Då hade vi liksom sådär inte vetat riktigt vad vi skulle göra. Och Hultsfred blev ju en sån där... Jag hade sett då att de hade haft Sven Ingvars där och lite Pugh Rogefeldt eller någonting sådant. Och då kände jag att det skulle vara kul att göra Hörselmat. Mm. Hörselmat var en grupp som jag... Man kan säga att jag... 1970 så... startade jag som yrkesmusiker. Mm. Innan dess så pluggade jag och gick 4 år på universitetet. Men då fick jag studiejobb på Björn Skifs första platta, Both Sides Now. Mm. Och 73 gjorde jag min första soloplatta som gick rakt upp på första plats. Och jag låg alltså före dem som jag har varit med och spelat in låta med, både Gärdestad och Abba och Ledin och allt vad det var för någonting. Och då bildade jag en grupp med Björn Isolin Lind som hette Hörselmat. Och jag kontaktade då, 97 tror jag det var, så kontaktade jag Hultsfred och tänkte att Hörselmat skulle ju vara kul att få komma hit. Men det tyckte de, nej men det är inte så intressant. Nej. Så ringde han tillbaka efter 5 minuter och sa, men du, Elektriparanoia Band, vad tror du om det? Ja visst, det kan vi. Samlade vi ihop och så fick vi med 2 nya medlemmar också, Bröderna Rångedal, som jag hade träffat. Och så gjorde vi, och det var ju supersuccé, och sen då gick så långt så 2000 så fyllde vi Globen 2 gånger samma dag och skrev massa nya låtar också. Mm. Och sen 2006 så hade vi musikalen på Malmö Operan, och i höstas så gick en film runt i Sverige, en livekonsert med Elektriparanoia Band och symfoniorkester. Mm. Och nu så kommer vi göra några konserter här i sommar, och vi hoppas på den här musikalen då som där Lasse har skrivit texten.
Den är också något miljötema.
Ja, en av anledningarna till att vi fortfarande håller liv i det här, det är att vi då vill värna miljön, för vi tycker att det är den största politiska frågan, och så det gör vi, och vi ska faktiskt upp och prata om det här i riksdagen den 25 april. Vi har blivit inbjudna av en riksdagsman som har en debatt faktiskt för riksdagsmännen då, och bjuda på lite exempel vad man kan göra och sånt där, och musikalen är ju ett sånt, och vi försöker ju få se vad det och vi landar någonstans.
Ja, för det är ju härligt. Ja. För det är där jag menar, ni har en röst.
Ja.
Så att, och kan göra något. För att det är ju också, det känns som att det är där man kan göra något stort.
Ja, det finns ju fler och fler artister. Malena Ernman är ju en sån artist som också är väldigt medveten om miljön faktiskt. Ja. Och det kommer säkert fler. Och det är kul att man ifrån alla olika håll, det borde finnas för countrymusiken, hårdrockar, allt. Alltså vi sitter i samma båt. Ja,
jag tycker att det är toppen, det arbetet hon gör också. Mm. Det är ju bara att där måste man också hålla tungan rätt i mun när man är så privilegierad, eller vad man ska säga, som vissa är. Ja, men alltså, hon har ju till exempel råd att köpa en Tesla så att hon kan miljö på det sättet. Men det viktiga, det härliga är ju att hon når ju ut med budskapet.
Eller så gör man som Lasse och jag. Vi har ju överhuvudtaget inte körkort och ingen bilar heller.
Nej. men du har säkert ett dyrt taxikonto.
Ja, det har jag. Och det kanske man skulle då kunna satsa på kommunala taxi eller något sånt där. Och elbilar. Jag menar, det går, allting går. Om man vill så går det.
Jag vet.
Alla var så oroliga om den här Ebba-konsert till exempel. Hur ska vi göra? Vi har tillsammans och säger, jo, alla vill så går det här bra. Ja. Och det blir fantastiskt
konsert. Det är ju så.
Ja, det går. Ja.
Jag tänker så här att vi hoppar tillbaka till... ska vi se, du börjar. Björn Skifs hävdar ju att han var med om ditt genombrott för att han bjöd in dig på sin första platta. Mm. Några år efter där, när du... Det måste väl varit i samma veva som du släppte din första solplatta, du började jobba med Ted.
Ja, det var tidigare faktiskt. Man kan säga att jag brukar säga så här, 1971 är ett magiskt år i min musikaliska liv. Alltså, för det första så hade jag då träffat en slagverkare som heter Rebop Quackeba, som bodde i Tensta, och var väldigt, han var så bra så att han spelade på Stones plattor, Traffic då, med Steve Winwood och alla möjliga. Och så vid ett tillfälle då så ringer han till mig och så frågar han så här: Janne, vill du vara med på filmmusikinspelning? Och filmmusik är alltid väldigt kul. Jag har varit med på Jarl Kulles ministern, Ulf Björlin, han skrev musiken innan där. Så jag visste, ja, vad kul, ja. Ja, vad får jag med för film? Ja, kommer hit en amerikansk solsångare, heter Johnny Nash. Och han ska skriva musiken och spela huvudrollen mot Kristina Skolin. Jaha, så jag, vad kul. Ja, vad heter filmen? Ja, den heter Vill så gärna tro. Ja, vad skojigt, ja. Och det sa du, jag är med. Det är klart, det här låter ju spännande. Liksom. Ny musik och nya människor och sådär. Och det är alltid nyfiken, alltid kul att göra det. Så att, då kommer de hit till Stockholm. Det är Johnny Nash och det är manager. Och det är en musiker som heter John Rabbit Bandrick. Och det är en arrangör och någon kompis till. Så, istället för att hyra in sig ett dyrt hotellrum så hyr man en villa här borta i Nockeby. Inte långt ifrån där vi sitter nu. Och där bodde hela gänget och så blev vi kallade till studion och det är jag och några kompisar till som två, en trum, Ola Brunkert var det faktiskt, och sen var jag gitarrist till vid några tillfällen. Och där sitter vi och börjar spela in och då räknar man med att ta en, kanske två, kanske tre dagar så här, va? Där Björlins inspelning hade tagit så många dagar. Jag tog en vecka, två veckor. Mitt av tredje veckan så gick det upp ett ljus för oss att det här är inte bara filmmusik, utan det här är alltså han gör massa demos till sin nya platta. Han har släppt den här, men det grejen är, han säger inte till filmbolaget som snällt betalar ut lön till oss så måste det vara en av dyraste. Det är väldigt smart affärsidé, alltså, filmbolag betalar ut lön för att de tror att det är filmmusik, men han gör egentligen demo till sin nya platta.
Han fick den bekostad.
Ja. Och sen då, en dag så ringer han upp mig och säger: Janne, could you come to the house? I'm going to show you some new music. Och jag åker till huset och spelar upp en vinylskiva. Så säger han: What do you think about this, Janne? Och det, jag kommer än idag ihåg att det lät lite sådär, lite, inte riktigt hundra. Så, men jag vill inte verka oartig, så jag sa: It sounds very interesting, Janne. Oh, yeah. We're going to bring this guy here. We're going to teach you how to play this new music for my new album. Oh, nice, nice, nice. Två dagar senare åkte jag dit och så levde detta sagt, jag åkte inte dit, utan då kom den här mannen som jag hade lyssnat på då, och han kom i kostym, skjorta, slips och sådär. Var det bara det att nu kryllar det här huset av människor, för de amerikanerna har hittat svenska flickvänner, så det enda sovrum var fullt, låg folk i vardagsrummet, i köket, överallt. Jag undrar vad fan alla kom ifrån egentligen. Och någon som sa: Vad ska vi placera den här stackars mannen? Jo, vi lägger in en madrass i pannrummet. Ja, vilken jättebra idé. Och där fick han bo. Bob Marley.
Ja.
Bob Marley bodde alltså 1971 i Stockholm. Och jag fick på första parkett lära mig reggae. Av världens bästa reggaeartist. Ja, det var ju med facit i hand, var ju en fantastisk upplevelse. Vi gjorde Stirred Up. Det intressanta är också, när han bodde här så skrev han alla låtarna som han spelade in sen året efter, 72, som kom ut på Catch a Fire, som hans stora genombrott. Det hände 71. Samma år så blev vi också uppringda av Björn Ulvaeus, eller om det förmodligen var Benny Andersson, som frågade om jag kunde komma till deras kontor, Polars kontor. De hade blivit anställda av Stickan Andersson som producenter, skulle hitta unga svenska talanger. Jag åkte dit till Jungfrugatan 18, som låg då. Och där sitter då, eller står rättare sagt, en ung kille, 15 år var han. Fräknig och lite blyg sådär. Men han står vid vänsterhänt gitarr och spelar låt efter låt efter låt. Och så frågar han mig: Vad tycker jag? Ja, det här är ju kanonbra. Ja, vad bra, då får du vara med och spela in. Kenneth satt med också, brorsan som skrev texterna.
Det var Ted Gärdestad alltså.
Ted Gärdestad var detta. Och så åkte vi då till, så fick vi boka vid studio. Och de frågade mig: Har du några... Vi skulle vilja ha lite mera poppiga musiker sådär. Och så här, Ola Brunkert hade jag träffat. Och ja, vad kul. Ja, ta med honom då. Och så, bassist, ja, Mike Watson. Så, han kommer från England. Han har lite annan touch där. Ja, visst. Och så spelade vi in och så på Metronomstudion, och där var det då Mikael B. Tretow som jobbade. Så spelade vi in Teds låtar, och det var Jag vill ha en egen måne, Helena, och den där låten som blev ett TV4-program, Så mycket bättre. Och som är egentligen ett långt gitarrsolo, om man ska vara riktigt ärlig, va? Men han leker. Alltså. Och sen när han har gjort sina sångpålägg så säger de också, vi ska ha lite kör, va? Vi ringer tjejerna. Så Magneta Fältskog, han fyllde Yngstad. Och så hamnar vi där. Och Teds platta kom ut 72, hette Undringar. Men innan dess så blev jag alltså uppringd, hela gänget som var med på Teds första platta, om vi hade lust att vara med på deras egna projekt. Och det var en låt som heter People Need Love. Och där kommer jag ihåg också Stickan Andersson var ju inte riktigt med på noten att de skulle göra egna grejer. Det var inte hans, vad han hade tänkt. De skulle sitta, de skulle hitta,
producera och hitta,
ja, hitta nya svenska artister. För han kände väl att deras karriär var liksom över med Hep Stars och Hot Nanny Singers och allt vad det var. Men de, tack och lov, så trotsar de det. Ja. Och jag fick vara med. För det första fick jag vara med Ted. Då producerade Teds ytterligare tre plattor med Ted. Mm. Jag var med på nästan allt av det. Och sen fick jag då vara med på ABBA. Och ABBA har spelat in 98 låtar. Och jag finns med på 50 av dem. Har Carl Magnus Palm räknat ut. Så det är svårt att veta. För att när vi spelade in ABBA-låtar fanns det inga texter. Utan vi spelade bara in musiken först. Och det var likadant med Ted. Han hade inga texter heller, utan det var nonsens texter. Och sen skrev Kenneth en grovskiss, tror jag. Och sen så bearbetade de den grovskissen ihop då.
Men var du med och arbetade fram musiken då?
Ja, det var jag. Det kan man väl säga. De låtar jag var med på. De var, i varje fall när det gäller ABBA så i början, de två första plattorna, fanns det liksom inga riktigt klara riktlinjer. Det var ingen som visste riktigt var, åt vilket håll de skulle gå. De prövade sig fram och någon som sa, har du någon idé om något riff här? Och visst, och så hade man King Kong Song till exempel, eller Rock'n'Roll Band är också en sån här låt som jag lirar lite, hittar på lite intros och sånt där.
Jag har hört att du...
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Gjorde likadant med Waterloo också?
Ja, alltså då hade 73, där då min första platta kom ut, då satt jag med i Melodifestivalorkestern också. Då hade de gjort Ring Ring. eller vi gjort det. Och det riffet är väldigt, det är klassiskt, det man känner igen, och du vet man direkt vilken låt det är, va? Det var ju så man gjorde låtar på den tiden, man hade ett litet riff, ett igenkänningsmärke, och det riffet är, jag har hört någonstans att Benny tror att det är jag som hittar på det. Gjorde jag inte. Det är Benny. Det är jag helt klart över. Men då,
du kan ta åt det om du får lite stålar.
Det behöver jag inte. Nej, men däremot så när vi skulle göra då skulle de vara med året efter igen då. Jag vet inte hur uttagningen, jag tror inte uttagningen var så här att man skickar in 3000 ex och så väljer någon, utan jag tror att man bestämde sig i förväg att den här artisten ska skriva låtar och så ska vara med. Jag tror att det var så. Och då fick de erbjudan att skriva med en gång till. Och då hade de gjort någon låt som de kallas för Boogaloo. Och vi satt då och sen, då hade Rutger Gunnarsson kommit med på bas. Och den här låten, då, Boogaloo, den går i David. D för oss som spelar musik. Annars brukar vi kalla D för David, som inte bland noter med G. Eller, och i varje fall så hade jag gjort en egen skiva då också. Men så säger Benny så här, det skulle vara kul om vi kunde hitta någonting som binder ihop refrängen. Ja. Och vi satt och prövade. Men sen så kom jag på att David, om man prövar att skruva ner låga E-strängen från E till D. Och sen sa jag, så pröva det här. Det är en väldigt enkel grej. Det är liksom nästan, det är löjligt, men ja visst, ja men det här är ju jättebra. Och så sa jag, så kan vi, Rutger och jag spelade Unis, så vi spelade ihop liksom då, så det blir visst. Och så gjorde vi det, så att för keyboard spelar inte det är basgitarr som spelade det riffet. Ja visst, då tyckte man var bra. Och sen släppte jag den här låten, och sen då så la de på sång, och då blev låten Waterloo. Och sen innan de skulle tävla så hade de då en annan låt som heter Hasta Mañana. Och de ringde runt till massa människor. Hasta Mañana lät mer som en konventionell slager, kan man säga. En bra låt, men det är ingen som jag känner hit. Någon gång måste det komma rocklåta eller pop inne i Melodifestivalen. Och så jag sa, kör Waterloo, den kommer att vinna sig. Det tror jag stenhårt, ja visst. Ja. Och sen fick jag då, satt ju då, jag då, vi har jobbat med Lasse Samuelsson som hade orkestern. Så då kom jag ihåg att någon av dem ringde upp. Du, kan inte du fixa med Ola Brunker i orkestern som var med på inspelningen? Ja visst, ja. Så sa jag till Lasse, Ola Brunker, kan han sitta med i orkestern? Ja visst, Så blev det Ola Brunket, och så blev det Stefan Brolund som satt bas. Och Stefan kommer än idag ihåg att när vi skulle då spela, det var ju live då allting. Mm. När vi kom då till Abbas låt, Waterloo, så sa jag till honom, glöm inte nu, skriva nu låga E-strängen till D också. Så vi stämde emellan pausen mellan den låten blev presenterad. Och kunde jag ju skruvat den lite snett så hade det låtit för jävligt. Men det funkade.
Det löste sig som
alltid. Och sen är det, sen kan man väl säga att resten är historia. De vann, och sedan så tävlar de i Brighton, och det var första året som man fick ha tejp bakom, om man ville, på bakgrunden. Alltså inte live, de måste sjunga live. Så att gitarr, bas, trummor och keyboard låg på tejp. Och så sjöng de live, och symfoniorkester tror jag de hade också. Och det var Sven-Olof Wallof som står i Napoleon-dräkt och dirigerar. Som jag jobbade väldigt mycket med. Han var ju med, var ju första plattan med Skifs. Då var han som hade arrangerat den. Och så började den historien. Och det var en fantastisk resa. Den har ju fortsätter. Det blir ju, den nya Mamma Mia-filmen kommer ju premiär nu i sommar till exempel. Och då är det de låtarna som inte var med så mycket i första. Och jag vet On and On and On som jag var med och spelade in också finns med. Och en av mina stora favoritlåtar som jag också var med och spelade och la massa gitarrsträngar på i Fit Bossen For The Night är en fantastisk låt som man kan lyssna på.
Ja. Det är ju exakt 44 år sedan ABBA vann i Brighton, var det nu i fredags.
Jaha, vad trevligt. Ja.
Så att tiden går. Men vad har det betytt för dig då? Har du jag tänker i musikerkretsar eller branschen i världen, har det varit en jättetillgång att du har varit med och tagit fram ABBA, eller har det tidigare känts lite smutsigt? Eller inte smutsigt, men alltså lite, att det är lite lättsam musik.
Alltså, om man vrider tiden tillbaka till 70-talet så fanns det ju den progressiva musikrörelsen som var ju väldigt konstigt. Den progressiva anses ju vara man ska sitta framåt. Men de var väl... De var ju otroligt... De var ju bara, det var politiskt. Alla låtar skulle vara politiskt. Det var lite trist faktiskt. Både Björn Jinsson Lind och jag, Björn som jag hade träffat och som också var med lite grann och spelade lite åt ABBA och Gärdestad. Och vi fick alltså en massa skit för att vi tyckte att vi var bara kommersiella och så här. Men vi var ju, alltså vi gick ju på det som kallas för minitariff. Vi hade alltså lägsta betalningen. Fan, man kunde ju höja till double eller triple som det hade man i USA. Var det en skicklig musiker som man visste hade ett namn så kunde han lätt få triple scale. Men det i Sverige gick inte det. Vi var minitariff rakt av på alla. Så jag har ju kvar sparat de där inspelningarna eftersom jag hade spelat med artister som hade torskat på skattesmällar. Så jag ville hålla noga reda på vad jag tjänade. Så jag har noterat exakt vad jag fick för Waterloo. Men jag kommer inte ihåg det. Det var ju 437 kronor eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg. Ja. För inspelning. Men sen finns det ju då samipengar som man kan få efteråt. Och det trillar väl in lite då och då. Så där. Men,
det trillar in.
Men sen har ju bildats, alltså det har ju blivit, alltså om något har blivit kult så är det väl ABBA. Och det, de gör ju helt rätt i att de inte återuppstår för att det skulle aldrig kunna.
Det är väl det som är lite av hemligheten.
Ja, men sen är det också, det är ju väldigt välgjort. Det är ju väldigt välgjort, det är bra låtar. Det är catchy refränger och alla kan sjunga med. Och jag ska göra... tre stora konserter i Bärvalhallen i vår med 400 manna kör och då kommer ABBA och hyllas och även den bröderna Gärdestad också då. Och det blev ju så här att i och med att de upptäckte Ted Gärdestad så har de ju betytt väldigt mycket för svensk musik. Dels att ABBA hade sånt stort genomslag internationellt. För det är, ibland när jag träffar någon amerikan på Rish i Stockholm och så var det någon tjej, någon svensk tjej som sa ja, han är jättekänd musiker. Jaha, säger amerikanen. Vad spelar jag? Då sa jag det att jag tror att du har hört mina gitarrer någonstans. Ja, nej, jag känner inte igen. Vad heter du? Ja, Janne Schaffer. Ja, jag har aldrig hört talas om det. Då sa jag, har du hört Mamma Mia? Ja. Ja, jag spelar på den. Jag har hört Waterloo. Ja, jag spelar på den. Ja. Och då blev det en helt annan attityd. Det var Levou. Jag spelar på väldigt många av de kända låtarna.
Men vilken är din favorit ABBA-låt?
Ja, det är ju väldigt olika. Men If It Wasn't For The Night är väldigt bra. Det är liksom man, en del av de här låtarna man har hört så många gånger. Men If It Wasn't For The Night är ju väldigt bra låt, tycker jag. Ja. Om man är ju poplåtar liksom sådär. Ja. Och sen att de då, dels för sin egen grej och dels att de upptäckte Ted Gärdestad. Och nu på den här manifestationen igår för terrordådet så sjöng jag. Jag hörde den här stora konserten i Kungsträdgården så sjöng Sanna Nilsson Himlen oskyldig blå. Och vi inledde den på våran konsert också, Himlen oskyldig blå. Det är alltså, jag sa det till Expressen som intervjuade mig efteråt, vilken otrolig genomslagskraft Ted eller Bröderna Gärdestads musik har haft.
Men vad var storheten med den musiken då? Alltså vad är det som är så speciellt och som gör att också låtarna håller och att de tolkas om och att en ny generation upptäcker dem?
Ja, det är jätteintressant. Alltså, det är svårt att analysera sig själv, höll jag på att säga. Men jag tror att vi har en tradition i Sverige. Dels går en Evert Taube, Cornelis, Olle Adolphson och jag säger Ted Gärdestad och jag säger Lasse Winnerbäck och jag säger också Håkan Hellström. Och då räknar jag upp, det är ju bara män om man lyssnar på det. Det finns inga tjejer. Jo, det finns Barbro Hörberg som betyder jättemycket för Lill-Babs som alldeles nyss gick bort. Eva Dahlgren och en som jag tycker är en av de största, det som jag ska nu få turnera med, det är Pernilla Andersson som gör oerhört fina låtar. Och grejen i allt, igen, det finns en minsta gemensamma nämnare för de här artisterna. Och det är att de sjunger på svenska. Och gör egna låtar. Egna låtar och sjunger på svenska. Och det tror jag är en... Det är svårt att säga att det ger nyckeln till framgång, men jag tror att det betyder väldigt mycket. För alltså, man måste nog sjunga på svenska om man då ska känna att det här ska bli, man ska slå igenom ordentligt, va? Det stora det, om man ska nå in i så kallade folksjälen, så måste det vara låta på svenska, och gärna att den som har sjunger framför det gör det själv. För det är då man hör att det här är på riktigt, om du förstår vad jag menar.
Du, senast så pratade vi också om att det var någon som hade sagt att storheten med Ted var melodierna.
Ja,
att han var...
Ted gjorde ju vad var det, 91 låtar tror jag, och jag spelade på 69 av dem. Och det finns några, han försökte se på en engelsk karriär och gjorde en platta i Hollywood som heter Blue Virgin Isles. Men den slog ingen vidare. Men när då Kenneth översatte det till svenska och det blev Himlen oskyldig blåser, vilken skillnad det blev. Kan man ju bara säga, kan du sjunga Blue Virgin Isles, så är det ingen som vet, vad är det för låt? Himlen oskyldig blåser. Ja, men den är jättebra. Mm. Så det, där förstår man liksom vilken betydelse det har. Och vi gjorde, när Ted dog 97, så sen dess har vi gjort en del hyllning. Vi startade upp Gärdestadsstipendiet. Och vi gjorde hyllningskonserter och vi bjöd in väldigt många. Det var Helene Sjöholm har varit med, Benny har varit med, Robert Broberg var med en gång, och Johan Boding som jag ska ut och turnera med här nu nästa vecka, nästan slutsålt hela den turnén. Och då är Pernilla med också, och Moa Lignell måste lägga in. Och han var med, och vid ett tillfälle så fick vi med basisten i Oasis. För Magnus Carlson i Weeping Willows, han var kompis med basisten i Oasis som heter Andy Bell. Och det är intressant att höra en man som kommer från poppens hemland, som jag kallar England för, säger Ted was the king of melodies. Mm. Och det är fantastiskt, och vilket erkännande. Men sen, alltså, jag jobbade ju med Ted på de flesta låtarna, som sagt var 69. Men hade ett uppehåll då när han drog iväg till Bagvam. Men sen då så möttes vi igen egentligen. Jag kommer berätta om det här ingående på den här turnén som jag ska göra runt hela Sverige. 92 så började Björn Isson Lind och jag att göra julkonserter i Stockholm, och vi har gjort det 25 år då, var ju förra året. Jag ska försöka göra det igen på Gustav Vasa kyrka om det går. Han är inte med längre nu, Björn, men i varje fall första året 92 så hade Ted gått igenom massa problem och mådde inte bra. Och men då kom han till våran konsert och så sa, vill du vara med och sjunga? Nej, det går inte, jag mår inget bra. Nej. Men du kan väl sitta här, jag gör så här, jag lämnar plats i ett ställe på konserten. Och du vill komma in och sjunga då, så gör det. Vill du inte, så det är bara, du behöver inte bestämma dig nu, men du kan väl känna hur det känns. Ja, det kan jag göra. Ja. Och sen så, ingen vet ju att du är här. Så började vi spela då, och så sa du kan sätta dig i sakristian, så och så ställer du, och så vänder jag mig mot dig, så kollar vi lite grann när du kommer dit. Och så spelar vi konserten, och så kommer vi till den här punkten, och jag vänder blicken mot dörren i sakristian, då står Ted där, så gör han tummen upp, så går han in och så sätter han sig vid flygeln själv, och så spelar han och sjunger himlen, eller så sjunger han För kärlekens skull. Och det var ju alltså helt magiskt när han sätter sig ner där. Och då kände jag också att han har kraft kvar. Och sen så hade vi möttes vi, och sen så satte han igång den sista skivan. För jag sa, ja, men fråga mig först om jag ville producera. Jag sa det, men pröva någon yngre och sådär. Och det var en kille som heter Leffe Larsson som satte igång och började producera. Men sen avbröts den inspelningen. Och sen då, efter många om och men, tog jag över och lyckades slutföra produktionen av Äntligen på väg, som blev Teds sista skiva som kom ut 94. Och den tänker vi lägga ner lite fokus på den här turnén. Ja. För att, eftersom jag stod så nära och jag har så färska minnen fortfarande kvar av hur det gick till med lite mer i detalj, så tänker jag prata om det. Mm. Och så kommer vi spela några av de låtarna som jag tycker, Tid faller hårt till exempel. Jag bygger ett torn, finns en låt som heter, och I den stora sorgens famn, Lyckliga dagar kommer jag också spela. Men sen kommer vi spela alla klassiker också, naturligtvis. Det är liksom, Ted var en glad kille från början. Va? Det var, så att det finns ju många. Satellit var ju med och fingrar på också, så lite arg efter honom, Arra, och Sol, vind och vatten också med att spela på det. Alla de stora klassikerna var ju med. Inte tyvärr för kärlekens skull, för det är Anders Glenmark som producerade den. Ja.
Men ni blev kompisar. Ja. Han var ju, som du sa, 15 bast.
Ja.
En liten snorung egentligen, även om han var kanske lite lillgammal eller vad man ska säga. Men du var ju 26, va?
Ja, jag var 11 år äldre. Ja.
Och blev kompis med
den. Och väldigt barnslig.
Ja.
Så han var väldigt, han var mogen för sin ålder, och jag var jag är fortfarande väldigt barnslig. Mm. Så då möttes vi någonstans mitten mellan där.
Men som sagt, det var ju typ som en livslång vänskap med ett litet uppehåll där när han inte mådde riktigt hundra.
Han drog till Bagman när jag förstod att det här, han vill göra, jag respekterar honom, han vill gå sin egen väg och då respekterade jag det, så jag släppte honom där. Och sen då så återknöt vi varandra, och jag är väldigt tacksam för att jag fick träffa honom igen. Och det kändes som att han var egentligen på väg ett tag där. Alltså. Men så hände det en massa grejer på slutet där som jag inte var in. Alltså, det kan jag inte säga att jag skulle kunna rädda honom. Men grejen var ju också det att i och med att jag hade varit, man kan säga att Ted drabbades av psykisk ohälsa, och jag hade ju, min bror drabbades också av psykisk ohälsa, och han tog sitt liv 1983, och det var en pärs, det var väldigt jobbig tid för mig att försöka bearbeta det, och det var, man visste inte var man skulle vända sig någonstans. Så jag kan väl säga att räddningen för mig var att jag hade musiken, jag kunde ta ut allting i musiken, jag kunde spela bort ångest och depression och så. Så att jag kände också då att jag skulle kunna, kanske att jag kände kanske att om Ted får förverkliga den här skivan, kanske det funkar som terapi för honom, att han mår bättre. Och när plattan var klar så mådde han ganska bra. Alltså han hade kommit en bra bit på väg. Det gällde bara att fånga upp honom efter det, och det kanske var där som det, jag vet inte, jag är ingen expert, jag är ytterst lekman i det sånt här, men det är en, man kan väl, det här är ju, det är ju, idag jag pratade med en människa igår kväll som jobbar med psykiatri och så, att det, psykisk ohälsa blir bara fler och fler, liksom, och det där kanske därför jag känner också att det är viktigt att kunna prata om, bara att man kan prata om det, bara inte. För det var ju vart, jag vågar inte säga 6:30 om min brors att man har tagit sitt liv. Men det var ju, det är så skambelagt även för oss närstående. Men jag tycker att idag att man kan prata om det, att man mår inte bra. Och sen hur man ska lösa det och vad man ska göra åt det. Det har inte jag några riktiga svar på. Mm. Men ena är att varje människa är en individ, och det går inte, om du får en cancer till exempel, så vet man ju vilka att man ska bestråla, och det finns alltså medel man kan använda på att bota det. Men den psykiska sjukdomen är så betydligt mycket krångligare och besvärligare att ta tur med. Så det är väl där kanske forskningen kan göra. Jag vet att Vetenskapens värld som kommer nu nästa gång, där kommer man ta upp det här och hur man kan lösa det, så att
Men jag tänker också, den här filmen som Ted-filmen som går på bio nu tar ju ändå upp i lite det här med den psykiska ohälsan som, så det är ju också ett steg att komma ut bredare så här. Men vi pratade om det lite grann senast, att vad tycker du som kände Ted, du har varit med om många av de här stunderna som är i filmen. Vad tycker du om filmen?
Jag tycker filmen är bra. Det tycker jag. Kanske finns lite brister lite här och där. Men i stort sett så är den bra. Och Adam Paulsen gör en lysande roll som Ted. Jag tycker det. Man hör nästan Teds röst där. Men det handlar kanske mest om förhållandet mellan Kenneth och Ted. Alltså det är en väldigt stor del Kenneths film. Jag kanske inte riktigt känner igen mig i den. Alltså, det är en väldigt snäll skådespelare som spelar mig där. Men jag tänker på den här turnén jag ska göra, så kanske jag kommer närmare, och jag har ganska mycket unika bilder från vårt samarbete, hur nära vi var, Ted och jag, och hur mycket vi jobbade ihop, och hur mycket vi jobbade ihop med låtarna framförallt. Så att det är väl klart att det kommer kanske inte riktigt fram i filmen. Det var ju inte, inte meningen att det skulle vara det heller, så jag har full förståelse för det. Men därför så kanske, om folk har sett filmen och vill höra min version, så kan det vara idé kanske att gå och lyssna på den här konserten och höra de här otroligt duktiga sångarna, Johan Boding, Pernilla Andersson och Moa Lignell, framför dem. För det kommer bli jättebra.
Ja. Men du och Ted, i början av det här, då var det ni två som var kompisar, och sen så gick det över, så vart du vän med Kenneth sen?
Ja, eller? Alltså Kenneth fanns ju med i bakgrunden hela tiden, men det var ju Ted och jag som hängde då. Men det var väl inte... Och sen hade ju Kenneth en karriär som arkitekt. Han är en otroligt duktig arkitekt. Men efter uppehållet då, så när vi hade... När Ted gick in i Bagdad, och då fanns Kenneth med i bilden. Så att man kan väl säga det från 92 och framåt där. Och sen efter när Ted dog 97, så startade vi upp Gärdestadsstipendiet också då. Och då var ju Kenneth involverad i det också. Så att vi håller kontakten. Och jag var hemma hos honom 15 januari i år. Och den 27 januari så spelade vi tre stycken... Eller 26 och 27 januari tror jag det var. Tre stycken konserter i Sollentuna. Och han var på den sista konserten där. Så att det var, och han var väldigt nöjd. Och hans fru Kiki var med också. Så att vi hade en bra relation, tycker jag. Det var vi... När han fick det här musikförläggarnas stora pris, så fick han också en... Då var jag också med och spelade där. Så det var ju kul att han blev uppmärksammad. Kanske att man ville rent få det dåliga samvetet, för Ted fick aldrig någon uppmärksamhet. Han fick inte en Grammis, ingenting under den tiden han levde. Så man kände väl kanske att nu när plötsligt då människor har upptäckt Bröderna Gärdestads musik, att man kanske försöker gottgöra det på något sätt, att okej, åtminstone Kenneth kan få det. Så så att det är väl en symbolisk svar, skulle det väl varit båda två som skulle ha fått det.
Det känns ju lite som att det var så med ABBA också, att det stora erkännandet kom ju nästan när de har lagt ner.
Ja.
Alltså åtminstone i Sverige.
Det är inte ovanligt, kan jag säga. Det är inte ovanligt, men det är, ja, bättre sent än aldrig. Ja, så kan man väl säga. Ja.
Jag hörde en historia också om ett öl.
Ja.
Jag vet inte om vi drog den senast.
Nej, det kan jag berätta lite grann. Björn Gisson Lind och jag, vi jobbade ihop i väldigt många år. Och vi betydde väldigt mycket för varandra. Alltså, jag kom in från popbranschen. Och han gick 10 år på musikhögskolan. Och han gick på solistflöjt, solist, piano och komposition under Carl B. Blomdahl. Jag vill påstå att han är en av de mest underskattade musikerna i Sverige. Han gjorde fantastiskt kompetent. Varje år så gjorde vi en sommarturné, och senaste tiden som han levde var det med Stefan Blomqvist. Men så ringer han mig, tror det var 14 mars. Eller 12 mars kanske var 2013, så säger han: jag kan inte följa med på sommaren. Du får boka av mig. Jag har fått cancer. Jag tänkte, oj, men då känner jag så här: men du, om inte du kan komma till oss, så kommer vi till dig i sommar istället då. Han hade flyttat, han hade skilt sig, gift om sig och flyttat till Nora. Ja, men hur mycket ska ni ha betalt då, Janne? Ja, men glöm det. Nu vill vi spela så länge det går. Va? Vi vet inte hur det här kommer att gå, men det kommer säkert gå bra. Men vilken fall som helst, vi kommer till dig. Boka in kyrkan. Ja, men ska ni inte ha något betalt då? Nej, men glöm det. Boka in nu. Så gjorde Stefan och jag så du var turné, och så kom vi då. Och det var den 14 juli 2013, kom vi till Nora kyrka. Och den är helt utsåld, helt spikfull. Hans fru är kantor där fortfarande, Marie Nordenman. Och när jag står utanför kyrkan, så kommer Björn Körnes i en bil, en Subaru. Och jag visste att han älskade att köra bil. Han är värmlänning, gubevars. Så att... Och så kom han upp mot mig. Jag står i kyrkbacken, och sen öppnar dörren, så tar en rullator, så går han mot mig, och så kramar vi om varandra. Och så säger jag till honom så här, du förstår du själv, jag ska inte ha betalt för det här. Det är inte det här är inte grejen vi ska ha betalt för. Titta på mig och säger han, men jag vill ha betalt, Janne. Va? Ja, bilen är dyr, så jag vill ha betalt. Ja, men okej, det ska vara som vanligt. Ja, okej, ja men då gör vi så. Och så blev det som vanligt då, och men vi fick ett överskott på nästan 50 000. Och då sa jag till, vad ska jag göra med de här pengarna? Starta ett stipendium, Björn. Mm. Och det han har med att göra det. Och det förvaltas av Nora kommun. Eller Nora församling gör det. Nora församling. Och det delas ut till unga musiker i Nora kommun. Mm. Men när Björn dog då den 21 december 2013, det var ju väldigt sorgligt, så efter det så gjorde vi en del minneskonserter både i Nora och i Arvika när han var född, och i Bärvalhallen som sändes på tv. Men just i den vevan så fick jag ett mejl från Bryggverket i Umeå. Det är konstigt, det är så mycket tillfällighet som
har slump.
Ja, hela tiden är det. Och det gäller att fånga de här, inte tacka nej, det jag var med på. Men i varje fall, jag svarade och så jag tänkte att det här låter intressant. Men jag ringde upp killarna och så sa jag så här i Bryggverket i Umeå då, att du, om ni vill göra en öl, så den skulle heta Janne Schaffel, hade de bestämt. Mm. Då sa jag, Lasse Åberg gör etiketten och min så kallade provision eller royalty eller vad man ska kalla det för, det ska oavkortat gå till Björn Isolin-stipendiet. Ja, men då köpte det. Så nu finns det en öl på Systembolaget som då heter Janne Schaffel, som är beställningsvara. Nu vill inte jag uppmana folk att dricka starköl. Vi försöker få en alkoholfri öl också, bara så att det inte är någon som tror att det är. Men jag är väldigt stolt att ha namnet en öl, och då går den till svensk kultur, till unga solister, alltså så unga instrumentalister. Det var vi delade ut det till. Ja. Vi har delat ut det 3 gånger, så att hoppas vi kan fortsätta med ett tag till.
Vad härligt. Mm. Du, innan vi avslutar så tänkte jag att Stickan Andersson,
ja.
Han var ju ett original, har jag förstått.
Ja, han var...
Kände du honom?
Ja, det kan jag säga att jag gjorde. Jag kom i kontakt med honom redan, jag var spelade med ett band 64 som gjorde en singel som han släppte då med en kille som heter Erik Wangberg. Som sedermera producerade Teds USA-platta. Jag tyckte han hade ju sin lite robust stil, kan man säga. Men jag gillade honom för han fick ju saker och ting gjorda. Va? Och han satsade på... Nu är han ju mest känd för ABBA och Gärdestad. Men jag kan räkna upp det grejer. Jag var med på en storbandsplatta med Gugge Hedrenius, Blues of Sweden, producerad av Benny Andersson, som blev jättebra. Jag tror han fick en Grammis för den plattan också. Han gjorde Lena Andersson, eller det var hans kompanjon Bengt Bernhag som jobbade med Lillbabs en del också. Lena Andersson, det är konstigt man längtar bort någon gång. Och sen Anders Fugelstad. Men en sak som jag vill lyfta fram som Stickan gjorde, och det var att han satsade på att spela in Allan Petterssons samlade verk. Allan Pettersson är en klassisk kompositör som var ganska svårmodig och inte världens mest enkla musik, men han satsade på Allan Pettersson, och då levde Allan Pettersson, som var också oerhört, han var knepig person, och spelade in det med Sveriges Radio Symfoniorkester, alla hans samlade verk, och det var fantastiskt att han gjorde det, tycker jag. Så att jag vet inte vad folk tycker om Stickan, men jag upplever honom som väldigt positivt, och även hans fru Gudrun också.
Han var kanske en buffel med ett hjärta.
Ja, han hade en speciell stil och sådär, och när han visste ju att jag var med och petade lite grann i ABBA-låtarna, så när de vann med Waterloo så blev jag hembjuden efteråt hem till Stickan på Djurgården, och så kom han inte med, får jag snacka med dig nu? Ja. Kom hit, du, tack ska du ha för det här. Här har du en 1000-lapp. Så fick jag, det var sån där typisk Sticka-grej. Liksom. Ja. Så, tack ska du ha. Liksom. Jag tyckte att det var, fick en bonus där.
Det var mer än vad du fick för att spela in låten.
Det var inte bara en låt att spela in. Vi spelade in många låtar. Men det var en liten gest i varje fall. Det var kul. Han tyckte sen att jag sålde ju skivor också. Låg ju på topplistan. Så sa han, du ska göra en gitarrskola. Så jag har inte tid att skriva det. Nej, men det är putt att skriva. Vi fixar någon som skriver ner. Och så skriver bara ditt namn att det är din. Nej, så det kan ju för fan inte göra det. Utan... Men jag gjorde en gitarrskola sen med min stora mentor Rune Gustafsson. Mm. Vi skrev en gitarrskola som vi fick ihop faktiskt. Och som kom ut. Och som jag också är väldigt stolt över. Det var... Men vi la ner mycket tid på den. Och mycket jobb. Och det var många... Svårt att läsa korrektur också. De som skulle trycka boken, vi kunde inte läsa noter, så var ju massvis med fel i början. Men jag tror det blev rätt okej till beslutet sen, faktiskt.
Ja. Vad härligt. Mm. Jag får tacka dig för att du ställde upp och körde en vända till.
Ja, men det känns kul. Det blev lite nya stories, tror jag också. Det var några nya grejer som kom med.
Ja, absolut.
Det var jättekul.
Det är inte vem som helst som skulle gjort det.
Jag gör det i alla fall. Jag har inga problem med det, kan jag säga.
Men tack för att ni har lyssnat. Och gå gärna in på eran poddapp på Kändispodden och följ oss där, så verkar ni när det kommer ut ett nytt avsnitt.
Ja, och om ni har lust att lyssna på Bruna Gärdestads musik i min tolkning eller mina varianter, så kommer vi att åka runt hela Sverige. Vi börjar i Borås den 12 april och slutar i Stockholm den 13 maj.
Ja, och där hittar man info på din hemsida då?
Det hittar man på hemsidan.
Janneschaffer.se.
Ja, Janneschaffer.se.
Okej, tack.
Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.